Mitt namn är Mattias Johansson. Jag är tillsammans med Vanessa, min fru. Vi är lokala pastorer här i Hope Church Vetlanda och supertacksamma för det. Vi har två grabbar som vi är tacksamma för. Det är Isak och Josiah. Och Patrik och Kiki Olofsson, ni ska iväg till England. Woho, det förlovade landet. Så är det inte riktigt, men jag älskar England. Vanessa är från England. Tack så mycket, Hanna. Och ni är våra senior pastors, ni är våra huvudpastorer. Så det är ju liksom här i Vetlanda, det är Växjö, det är Nässjö. Otroligt mycket att springa med. Så gänget, vi ber för Patrik och Kiki. Vi ber att ni får en fantastisk resa till England. Alfa, alltså få lära en massa spännande om det. Och knyta connections, divine connections in Jesus name. So we love you guys. You're awesome. You're awesome. Och självklart vill jag börja med en pappavits. Självklart. Och jag fick den här boken av er. Pappavitsar 2.0. Pappavitsar för pappor på papper. Översätt den om du kan. Och idag blir det kvalitet. Så ni får bara en. Men det är kvalitet. Är ni med? Min hustru bad om lite lugn och ro när hon lagade mat. Så jag tog ut batterierna ur brandvarnaren. Men Vanessa, det här handlar inte om dig. Det handlar inte om det. Du är grym på att laga mat. Och du är grym på så mängder med saker du är jätteduktig på. Det finns en sak dock. Det här med diskmaskinen. Och ladda diskmaskinen, det är inte din starka sida. Igår kväll sa du, jag bara öser in det så får jag fixa, liksom organisera. Så, men det är bara en grej. Allt det andra är du jättebra på. Hörrni, idag blir det en hel del från Bibeln, från Guds ord. Men det blir också från, du nämnde Nicky Gumbel. Det blir från hans bok som heter Livets frågor. Och titeln på predikan idag är Varför kyrkan? Why church? Varför kyrkan? Man kan höra ibland, jag är en lärjunge till Jesus men det där med att gå i kyrkan, det är inte för mig. Eller jag älskar Jesus men jag gillar verkligen inte kyrkan. Jag undrar om det där egentligen går ihop. Kan man egentligen säga sådär? Vi ska ta reda på detta lite grann förhoppningsvis här i predikan. Och innan vi går in i den predikan så tänkte jag ändå så jag ska läsa ut några verser här från Bibeln som Hope Church har fått profetiskt uttalat över oss som kyrka. Det här är från Gamla testamentet, det är Jesaja 54:2-3. Lyssna på det här. Jag har skrivit i lite egna kommentarer inom parenteserna här när ni kikar på detta. Det är mitt eget. Jag skrev detta någon gång till en hjärta för hop. Men jag tänker att det här gäller våran kyrka än idag. Även att det var flera år sedan det här ordet talades ut till oss. Lyssna på det här. Utvidga platsen för ditt tält. Snart kan vi behöva dubbla gudstjänster igen. Spänn ut tältdukarna där du bor. Och håll inte tillbaka. Vi håller inte tillbaka när vi tar hand om varandra. Gör dina tältlinor långa och dina pluggar starka. Vi föraktar inte förberedelse. För du ska breda ut dig åt både höger och vänster. Vi når andra med evangeliet. Både våra grannar och till jordens yttersta gräns. Dina avkomlingar ska få hedningar som arv. Kids, youth, fuse. Barn och ungdomar är så viktiga här och nu, inte bara för framtiden. Och på nytt befolka ödelagda städer. Hörrni, var ska vi plantera kyrka härnäst? Eller hur? De här orden talar in i oss som kyrka här och nu. Ta till i dem. Och jag har tältat några gånger. Det var lite bökigt att få upp tältet, minns jag. Särskilt om det liksom regnar eller blåser. Men jag minns att när man liksom slår upp tältdukarna och de här snörerna och slår ner tältpluggarna. Då är man ju inte inne i tältet, eller hur? Var någonstans är man när man utvidgar tältet, när man slår upp ett tält? Var någonstans är man? Utanför! Och jag tänker att det här, för att de här verserna ska funka så behöver vi gå ut. Som församling behöver vi gå ut. Inte nu, stanna kvar och lyssna på predikan först. Men sen går vi ut. Jag tror det här är ett mandat rätt från Herren som vi har. Vi behöver gå ut för att de här verserna ska hända. Varför kyrkan? Det ska vi prata om idag. Eller kanske snarare så här. För att förstå varför så behöver vi förstå vad är kyrkan? Vad är kyrkan? När vi vet vad kyrkan är så är det lättare att ta tag i vårat varför. Det finns en del sköna kommentarer om kyrkan. Så här har Abraham Lincoln sagt. Lyssna på det här. Om alla somnade i kyrkan på söndag morgon. Och alla som somnade i kyrkan på söndag morgon. Om de skulle läggas på marken i en lång rad. Då skulle det vara mycket bekvämare för dem. Alltså när jag läste början tänkte jag, då skulle man nå liksom till månen och tillbaka. Nej, då skulle det bli bekvämare för dem. Det här har sagts om pastorer och präster. Osynlig i 6 dagar. Obegriplig på den 7:e. Alltså, jag tror inte kyrkan handlar om tråkiga gudstjänster. Eller pastorer som ingen fattar. Jag tror inte det. Kyrkan är så mycket mer än bara söndagar. Vi ska ha söndagar, vi ska ha bra söndagar, vi ska fira tillsammans. Men det är mer än det. Och det är mycket mer än ledare. Vi behöver starka ledare, men kyrkan är mycket mer än så. Vad är kyrkans kärna? Kyrkans kärna är relationen mellan Gud och sitt folk. Relationen mellan Gud och sitt folk. Vi längtar ju alla efter relationer, eller hur? Människan, jag tror vi är skapade till att ha relationer med varandra och med Gud. Så här står det i Hebreerbrevet 10:24-25. Hebreerbrevet 10:24-25. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Otroligt fint, hörni. Och låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra, utan istället uppmuntra varandra. Och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Låt oss inte överge våra sammankomster, står det här. Då tänker jag på Mishak. Mishak är en vän. Jag fick en vän här när vi bodde i England. Jag fick många vänner, men Mishak är en av mina vänner där. Och han är från Burundi. Och när han tvingades fly från Burundi, för han såg sin familj mördas mitt framför ögonen, hela familjen. Och det här gjorde ju att han tvingades fly då till Manchester. England hamnade han där vi var del av en kyrka där. Då hette den World Harvest Bible Church, nu heter den Go Church. Och Mishak, han är ett lysande exempel på att komma till de här sammankomsterna som det står, inte överge sammankomster. Det är klart att Mishak hade otroligt mörka stunder. Vi bad mycket tillsammans. Han kämpade med det som hade hänt. Självklart det fruktansvärda han hade sett. Men jag kan inte nämna många som är mer tacksam eller mer glad för kyrkan än Mishak. Helt otroligt. Han är ett vittnesbörd för mig. Kyrkan hjälpte honom. Eller snarare så här. Jesus Kristus hjälpte honom genom sin kropp. För Jesu Kristi kropp är kyrkan. Och vi ska komma in på det lite senare här. För det finns många bilder i Bibeln på kyrkan. Vad kyrkan är för något. Många fantastiska bilder. Det finns faktiskt 100 bilder i Nya Testamentet för kyrkan. Ni kan vara lugna, jag ska inte gå igenom alla 100 här. Vi ska kolla på 5 stycken bilder om vad kyrkan är. 5 stycken. Och när vi tittar på vad kyrkan är så kommer det hjälpa oss att förstå varför vi behöver kyrkan. 1. Kyrkan är Guds folk. Kyrkan är Guds folk. Kyrkan är människor. Det är inte en byggnad. Kyrkan är människor. Det grekiska ordet för kyrka är ekklesia. Det betyder en samling människor eller det församlade. Kyrkan är en samling människor. Den kristna tron, det är först och främst en vertikal relation. Vår relation med Gud, precis som jag sa innan. Men det är också en horisontell relation. Vår relation med varandra. Det är både och. Vår relation med andra människor. Om man tänker stort, den universella kyrkan. Den består av alla människor som genom alla tider har bekänt sig till tron på Jesus Kristus. Det där är maffigt, det är inte några få, hörni. Och vad gäller den universella kyrkan så har dopet alltid och kommer alltid vara centralt. Dopet är en yttre handling på ett inre beslut. Och är det så att du är här och du har tagit emot Jesus, du är en lärjunge till honom, men du har inte döpt dig. Prata med mig efteråt, vi vill ha dop här. Kan vi ha det varje söndag för att folk vill döpa sig, så är ju vi jätteglada för det. Prata med mig efteråt så tar vi dop. Eller om du är här och du inte har tagit emot Jesus ännu, så får du en chans att göra det mot slutet av predikan här. Och då ska du döpa dig. För nästa steg efter att du har sagt ja till Jesus, det är att döpa dig. Det är centralt i kyrkan med dopet. Det finns lite statistik här då. Jag är dålig på siffror, så jag måste nästan läsa innantill här. Så annars blir det snurrigt. Idag finns det över 2,4 miljarder kristna. Det är väl svårt att exakt definiera det här, men det är mängder med kristna. Det är ju nästan en tredjedel av världens befolkning, right? Och tiotusentals människor blir kristna varje dag. Det kan kännas trögt i den europeiska kyrkan. Kanske ibland så känner man att många kyrkor läggs ner och så vidare. Men det här är inte, om man tänker globalt, är det inte trögt någonstans. Kyrkan växer globalt. Ett exempel är Afrika. År 1900 fanns det 10 miljoner kristna. 100 år senare, alltså år 2000, så fanns det, håll i er, 360 miljoner troende i Afrika. Och ett liknande exempel finns i Sydamerika, Kina och så vidare. Så man kan ju tycka allt är frid och fröjd, det växer, det är ju hur lätt som helst att vara kristen. Så är det ju inte. Det är många kristna som går igenom lidande världen över. Jag läste en annan statistik här, att det är i över 60 länder ungefär 200 miljoner kristna som blir trakasserade, misshandlade, torterade, till och med avrättade för sin tro. Men i de där 60 länderna så är kyrkan väldigt livskraftig. Kan ni tänka er det? Det är något att fundera över. Det handlar om Gud, hörni. I Bibeln så kan vi se tre typer av samlingar. Vi talar om att kyrkan är Guds folk, men det finns tre typer av samlingar. Ett, storsamlingen. Till exempel våran påskfestival. Är någon som var på påskfestivalen? Det är så bra att träffas. Så här om helgen åkte vi till Elevate i Skövde. Att åka på de här konferenserna, det är ju lite liknande som i Gamla testamentet när liksom Israel firar de här stora högtiderna. Fantastiskt, vi behöver de här, vi fyller på, vi behöver den här inspirationen, vi behöver samlas många, många kristna tillsammans. Men det räcker inte med de där storsamlingarna. Det är väldigt svårt att bygga relation om man bara skulle åka på konferenser hela tiden. Därför behövs den andra samlingen, den lokala församlingen, till exempel Hope Church Vetlanda, eller Nässjö, eller Växjö. Vi behöver ha det lokala sammanhanget. Här kan man lära känna de flesta, om det inte är en megachurch liksom. Här har vi chans att lära känna väldigt många. Men också så bygger vi relationer, vi tjänar på olika sätt. Andens gåvor och tjänster är i funktion i den lokala församlingen. Vi betjänar ju vårt grannskap och sen så tar vi evangeliet till jordens yttersta gräns och så vidare och så vidare. Det här sker ju i och genom den lokala kyrkan, den lokala församlingen. Och den tredje samlingen är smågrupperna. Vi kallar ju dem connect-grupper här. Då vi får dela Guds ord, vi får be för varandra, vi får fika, äta tillsammans. Det är här i connect-gruppen som man verkligen bygger vänskap, tajta relationer. Så alla de här tre grupperna nämns i Bibeln och är viktiga. Är det så att du inte är med i någon connect-grupp och skulle vilja vara, prata med mig efteråt, så hittar vi en connect-grupp som du kan vara med. De här träffas varje eller varannan vecka i olika hem över Vetlanda och utanför Vetlanda också. Så hör av dig om du tar en connect-grupp, så ska vi fixa det. 2.2. Kyrkan är Guds familj. Guds familj. Jesu vision om församlingen är så stor. Och jag vet, Hanna, du nämnde det både på teamsamling och här, när du tog upp en insamling, att kyrkan är ju Guds familj. Och det är ju enkelt att förstå det, för när vi tar emot Jesus, då blir vi Guds barn och då är vi ju syskon i Kristus. Så här står det i Johannes evangeliet 1:12. Men åt alla, det står inte några, eller hur? Men åt alla som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätten att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Och det är ju så, vi hörde det här precis, att syskon, vi kan bråka lite. Och det kan vara så, även om man inte ses på ett tag som syskon, så är man ju fortfarande familj. Det hänger inte på det, man är familjen då. Med det sagt så vill vi ju något annat. Vi vill ju inte hålla på och bråka hela tiden. Vi vill ju göra precis som Jesus. Vi vill be för enhet. Jesus bad för enhet, då gör vi det också. Här kommer ett citat från en författare som levde på medeltiden. Och om ni vill byta namn så kan det vara detta. Kanske ni ska köra på. Rupertus Meldenius. Han sa så här. Rupertus sa så här. På de centrala punkterna, enhet. På de diskutabla punkterna, frihet. I allting, kärlek. I allting, kärlek. Jag gillar det. Och vi är ju en familj. Och då får man välja kärlek ganska så ofta. Vi hörde om det nyss. Och ju närmare Kristus vi kommer, desto närmare varandra kommer vi också. Ett annat citat, jag läser lite längre och sista meningen får ni på skärmen, tror jag. När du åker flygplan, det här är från David Watson, han har sagt så här. När du åker flygplan och det lyfter från marken, då blir murar och häckar, lite skönt att han nämner just de två grejerna. Murar och häckar som tidigare sett så stora och så imponerande ut på marknivån. Men än så blir de små och oväsentliga. När den helige andes kraft lyfter upp oss tillsammans till en medveten insikt om Jesu närvaro kan på samma sätt barriärerna mellan oss bli oväsentliga. När vi sitter med Kristus i det himmelska, och det är ett löfte, det gör vi, ter sig ofta skillnaderna mellan olika kristna små och marginella. Hörrni, vi är ju i Jesus Kristus, seated in heavenly places, right? Då så ter sig de här skillnaderna inte så där jätteviktiga egentligen. Små och marginella. Bibeln talar om att vi är kallade att älska varandra. Det finns också två saker som man inte kan göra ensam. Man kan inte gifta sig ensam. Right? Man kan inte heller vara kristen ensam. Jag är övertygad om det. Ni vet ju här att det finns fem värderingar. De står på väggen. Vänd er inte nu. Det är ett litet test här, ni behöver inte säga, men liksom tänk om ni kommer ihåg vilken av de här värderingarna, vilka av de här fem handlar om ensam, att man liksom, ja, det passar med detta som jag pratar om. Kommer ni ihåg en av de värderingarna? Ja, det är bra. Det är ju, man kan inte göra livet ensam. Jag tappar bort det i här där jag skrivit, men vi står det så, jajamän, längst till höger. Man kan inte göra livet ensam. Den värdering vi har, våra värderingar, bär upp vår vision. Vår vision som är, med kärlek vill vi förmedla hopp som landar i en tro på Jesus Kristus. När ni går och fika sen, kolla på de här värderingarna. Läs dem, de är bra. Man kan inte göra livet ensam. Så är det. Vi är, kyrkan är Guds familj. Ni får också ett citat här på skärmen. En kristen, jag vet inte vem som har sagt detta, men jag tycker det här är bra. En kristen utan gemenskap är som en bit kol utanför brasan. Jag hade tänkt ta med mig en liten kolbrasa här och tända upp. Och så, jag tänkte det kan gå fel på så många olika sätt. Så, men ni får tänka er det här. Här ligger liksom en brasa. Det, när vi kör church camp här så har vi alltid en brasa på kvällen. Och så ligger det en massa kol där och glöder. Om jag tar ett av de här kolen med en tång och så lägger jag det vid sidan av elden, utanför elden. Det svalnar ju ganska så fort och det slutar att glöda. I elden så är det glöd. I elden. I församlingen i kyrkan, där kan vi ha be hot for Jesus, right? Vi kan ha en glöd för honom som är mycket, mycket, mycket svårare att ha där på sidan. I församlingen så finns det en glöd för honom. Ett ungt kristet par sa så här, vad gäller detta? Vi upplever att mötet med troende blåser nytt liv i vår tro hela tiden. Mötet med kristna blåser nytt liv i vår tro hela tiden. För Gud är vår far. Jesus Kristus är vår frälsare. Den helige ande bor i oss. Jag skriver också ner, hur bygger vi en församling som liknar mer en familj än en söndagsgemenskap? Hur gör vi det? Mer än en familj än en söndagsgemenskap. 3. Vi kör vidare våra punkter vad gäller vad är kyrkan? Det hjälper oss att förstå varför vi behöver den. 3. Kyrkan är Kristi kropp. Jag nämnde det när jag pratade om min vän Mishak. Kyrkan är Kristi kropp. Och följande vers från Nya testamentet om Saul, som även kallades och kallas Paulus, det visar väldigt tydligt på att kyrkan är Kristi kropp. En av många verser som pekar på detta. Apostlagärningarna 9:4. Han, alltså Saul, eller Paulus, föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det är Jesus som säger detta. Varför förföljer du mig? Paulus hade intensivt förföljt den kristna församlingen. Han var på väg till Damaskus där han skulle fortsätta att förfölja den kristna församlingen. Men det här var första gången han mötte Jesus. Paulus hade aldrig träffat Jesus innan, så hur kan då Jesus säga att Paulus förföljer honom? För att kyrkan, församlingen, är Kristi kropp. Jag tänker att här gick liksom lampan upp, eller ljuset upp för Paulus. Han insåg här att Kristi kropp, det är församlingen, de som han förföljde. Någon har beskrivit kyrkan som en fotbollsmatch. Det här tyckte jag var lite skönt. Lyssna på det här. Någon har beskrivit kyrkan som en fotbollsmatch där tusentals människor som skulle behöva röra på sig kolla på 22 stycken som har behov av vila. De springer omkring där. De måste vila och vi andra som tittar sitter och äter chips. Allt vad vi gör. Vi skulle kanske behöva röra på oss. Så här ska det inte vara i kyrkan, hörni. Det är Kristi kropp. Vi behövs alla. Alla lemmar, alla medlemmar i kroppen behövs. Vi måste upp och röra på oss lite. Inte bara titta på de där 10 stycken som springer som galningar. Utan kyrkan, där behövs alla. Det är inte en fotbollsmatch. Det är kyrkan, Jesu Kristi kyrka. Och då skrev jag så här. Kyrkan är Kristi kropp. Han är huvudet och vi är kroppen. Det blir svårt att umgås med huvudet utan att resten av kroppen är med. Man kan säga så ibland, nej, det är jag och Jesus. Det är bara vi liksom, ingen annan behövs, det är jag och Jesus. Men du sitter ihop med resten av kroppen, du kan ju inte hänga med huvudet om du inte har kroppen med dig. Eller hur? Så det är viktigt att vi inser att Jesus Kristus har sagt att hans kropp, det är kyrkan. Vi sitter ihop med huvudet, right? Och fjärde punkten, de här två sista är lite snabbare så att det går undan här nu. Kyrkan är ett heligt tempel. Det finns en speciell Guds närvaro när kristna samlas tillsammans. Inte minst i kyrkan. I Efesierbrevet 2:22 står det så här. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Vi är sammanbyggda och det här sker genom anden. Så Bibeln talar ju endast egentligen om den här byggnaden vad gäller en byggnad av människor där vi samlas tillsammans. Vi tillhör den här byggnaden när vi tror på Jesus. Det är Jesus som är hörnstenen i den byggnaden och det är en byggnad gjord av levande stenar av dig och mig. Right? Genom Jesu död och uppståndelse är nu vägen till Gud Fadern öppen. Hans närvaro är inte längre bara i ett fysiskt tempel. Guds närvaro är i varje troende som tror på Jesus Kristus. Är inte det mäktigt, hörni? Och smaka på det här ordet, Guds närvaro. Det har klingat i mitt huvud ända när jag liksom förberett den här predikan. Guds närvaro. Guds närvaro. Det blir ett litet hopp här, men jag bor i Lämnhult. Vi kan fortsätta tänka på Guds närvaro. Han är även i Lämnhult. Men den här är en poäng med detta också. Att när jag körde här om dagen i torsdags tror jag det var. Jag har aldrig sett så många bilar på Lämnhultsvägen för i hela mitt liv. Massor. Och det var många trucks, liksom så här truck drivers och grejer. Det var mängder med folk. Vet ni varför? För Bengtssons hade kampanj. Bengtssons hade invigning. Så liksom, folk kommer när det finns något som de vill ha. Folk kommer när det finns något som de vill ha. Tänk vilken förmån att få komma till Guds närvaro. Vill inte vi ha det som han erbjuder? Släng det i väggen, Bengtsson. Jag älskar honom och det han har. Men alltså, om man jämför med Guds närvaro och det som finns i hans kyrka som han bygger här på jorden. Come on somebody, vi åker dit där det finns något som vi vill ha. Jag såg det med egna ögon. Guds närvaro, hörni. Enskilda troende är ett tempel för den heliga ande. Men ännu oftare så beskriver Paulus den här närvaron. Det här Guds tempel är alltså en samling av kristna, av troende tillsammans. Det beskriver han oftare som den heliga andes tempel. Och sista punkten, kyrkan är Kristi brud. Jesus älskar kyrkan. Den är Kristi brud. Kyrkofadern Augustinus, han har sagt så här. Gud älskar var och en av oss som om det bara fanns en av oss att älska. Jag har säkert hört den på många flera olika varianter, men Gud älskar dig som om det var bara du som fanns i den här världen. Han älskar dig. Idag kan man tycka att kyrkan är liten och svag. Men en dag ska vi få se kyrkan så som den ska vara. Som Kristi brud som är förberedd för honom. Men när vi längtar på den där dagen, då sitter vi inte bara och hoppas efter den, utan vi tar ju steg. Vi är ju tacksamma för att Jesus bygger sin kyrka och vi får vara med. Eller hur? Vi strävar efter den kyrka som Nya Testamentet talar om. Och Nicky Gumbel, som jag nämnde här. Ni ska få träffa honom, jag tycker det är så häftigt. Nicky Gumbel, han avslutar sitt kapitel om kyrkan på det här viset. Det finns bara en enda väg in i kyrkan. Och det är genom att säga, Gud, förbarma dig över mig, en syndare. När vi säger det svarar Gud i sin kärlek. Du tillhör mitt folk, min familj. Du är mitt barn. Du är min representant. Du är min kropp på jorden. Du är ett heligt tempel. Min ande bor i dig. Du är min brud. Ja, kyrkan kan ibland kännas som en så här slumrande jätte. Att vi bara har skrapat på ytan av allt det där som vi är i Jesus Kristus. Men då är det så gott att läsa följande vers. Den är underbar. Och det blir min sista bibelvers här idag. Matteus evangeliet 16:18. Matteus 16:18. Och jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Helvetets portar och hela dess anhang ska inte få makt över den kyrka som Jesus Kristus bygger. Det är ett löfte rätt från Jesus till dig. Han bygger sin kyrka. Det är Guds design att använda sig av sin kyrka här på jorden för att hans rike ska gå framåt. Det är hans design. Inte min, inte din. Det är han som har tänkt ut detta. Och jag är så tacksam för det. Så jag tror faktiskt att det är omöjligt att vara en lärjunge till Jesus men att strunta i kyrkan. Jag tror att vi kallar att ha gemenskap med andra troende. Jag tror inte det är möjligt att älska Jesus och sen tala hela tiden illa om hans kropp. Jag tror inte det funkar. Den kyrka som Jesus bygger här på jorden. Så därför, låt oss fortsätta tillsammans liksom spänna ut de där tältdukarna. Se till att linorna är tillräckligt långa och slå ner de där tältpluggarna riktigt rejält. Och för att göra det så behöver vi ofta vara ute, eller hur? Vi behöver samla kraft där inne, men vi behöver också gå ut. Tillsammans är vi del av Guds folk. Vi är Guds familj. Vi är Kristi kropp. Vi är ett heligt tempel och vi är Kristi brud. En dag kommer Jesus tillbaka och då är vi redo för honom. Därför, kyrkan. Ska vi ställa oss upp tillsammans?